Välkommen till Stridens hopp, en serie som sätter fokus på en ogammal strid för sanningen och hoppet hos dem som försvarar den. Under den nästa timmen då ska vi sätta fokus på en samtal omkring det som egentligen gav namn till protestantismen i Tyskland. En spännande berättelse som begynner i 1500-talet runt 1529.
Ja, kejsaren var ju då Karl den femte som vi känner till från Worms och tidigare från andra varit med i den här reformationen i Tyskland. Och han hade ju satt sig i sinnet att vilja krossa reformationen, förstöra den. Och vi läser så här i början på det här kapitlet, man skulle förmå furstarna i Tyskland då att så långt som det var möjligt att på fredlig väg ta ställning emot reformationen. Men om det slog fel var kejsaren villig att ta till vapen. Nu hade något som jag tror var Guds försyn, det här förhindrats, de här planerna, eftersom att kejsaren och Tyskland och Europa blev upptaget med andra konflikter förutom då reformationen som de kämpade med. Hot ifrån Mellanöstern som kom och krig med turkarna som skedde. Andra krig med Frankrike, Tyskland och Frankrike och påven själv. Lite konflikter runt omkring där. Så det hade förskjutits de här planerna som var så uttryckta.
Det var ju samma kejsar som under Worms, när Luther stod vid Worms, hade varit med och dömde Luther som inte ville försvara han fast han fortfarande höll sitt ord med att han skulle få lov att resa tillbaka igen. Så den här kejsaren har ju kämpat ganska mycket emot hela tiden och gjort vad han kunde för att gå emot.
Ja, och som uttrycks här så var det ju ett politiskt spel där han försöker då förmå furstarna i Tyskland som många av dem sympatiserade med reformationen att nu motsätta sig den. Först då genom politik, men var inte alls rädd för att ta till vapen förstås.
Men riksdagen hade ändå ett par år tidigare runt 1529 gett någon form för religionsfrihet.
Du menar i 1526?
1526, ja.
Ja, och det var i grunden en milepel i religionsfrihetens historia på många måter. För på grund av hans militära ambitioner så skönte Karl den femte att han måtte alliera sig med de tyska regenterna. Och som ett kompromiss från hans sida så gick han med på att de kunde styra innanför deras egna territorier i Tyskland med den religion de önskat skulle härska. Och detta var något som han angret lite på i ettertid. Han förstod väl följande av det, och i det kyrkemöte som kom, eller i den riksdagen som kom senare då i 29, så prövar han då och motsi det som han för hade sagt, och han önskade att ta väck denna friheten från protestanterna. Men det var ju nettopp där också de blev kallt protestanter, för de protesterade nämligen på den reverseringen. Och där uppträdde de protestantiska prinsarna, hertugarna och de ledande regenter i Tyskland, de uppträdde heroiskt närmast. Och i ettertid så har vi beundrat deras mod den gången.
Men du säger lite om religionsfrihetens historia. Vad kan du beskriva hur den inne ser ut under de här århundradena?
Jo, hvis vi startar med Jesus själv så vet vi att han blev utsatt för religiös våld. Han blev ju korsfästet och alla disciplerna hans, undtatt Johannes, blev dräpt på grund av deras tro. Och när vi går igenom det första århundradet så ser vi att det är sporadisk förföljelse, mest ifrån jødefolket då. Men efterhvert som de kristna distanserar sig från jødene, så ser vi att de blir ett objekt för förföljelse för romermakten. Och fram till Konstantins tid så är det sporadiska förföljelser mot de kristna. Så mitten av det tredje århundradet, runt 250, så har vi första gången där är en universell förföljelse mot de kristna. Det vill säga, där kunde man inte rymma till en annan provins hvis man blev förföljd. Så det var också en milepel i förföljelsens historia. När Konstantin kommer Och det är efter de 10 sista år med den mest intensa förföljelse från 303 till 313 så upphäver Konstantin förföljelsen. Han blir själv en kristen och ger den kristne tro stora privilegier och efterhvert så bygger han sitt rike runt den kristne tro. Mm. Först någon generationer senare så blir det en statskirke utav detta. Mm. Men allerede då, umiddelbart efter den enorma friheten som Konstantin ger sin undersåtter, så sker det förföljelser. Då är det inte längre hedningarna som förföljer de kristna, men då är det de kristna själv som förföljer de kristna. Mm. För man lager kirkemöter, och hvis inte man kommer upp till till definitionerna i dessa kirkemötena, så blir man sett på som en kätter, så blir egendomen tagit från en, man blir sendt ut av landet till ödeplatser och i någon tillfälle så blir man drept. Mm. Och denna sporadiska förföljelsen, den fortsatte genom historien. Och när vi kommer till, för exempel, nu blir det ju bara ett sånt fulperspektiv av detta, men ja, ja. När vi kommer till 500-talet med Justinian, så prövar han igen att samla det romerske riket under en fälles religion, en bekännelse. Och en konsekvens av det var att de som tänkte annorledes, de led. Mm. Och de fick 3 månader på sig till att förlata romerriket. Mm. Och de blev frastjålet alla deras egendomar. Och de hade inte något hopp egentligen i romerriket. Och efter det så kommer vi in i det som vi kallar för den mörka medelåldern. Det är från 500 till 1000. Och då sker det väldigt mycket som har hvor bevismaterialen för detta har blivit ödelagt i eftertid. Och därför är det en mörk tid. Vi vet egentligen om all den galskapen som fanns sted genom den tiden. Men samtidigt så var det inte massiva förföljelser i denna tid. Folk de respekterade stort sett kirken, någon hade problem med det, men det var en väldigt mörk tid. Det var få skolor runt, det var få böcker, det var nästan ingen vetenskapsmän. Samfundet gjorde få framskritt i de åren där. Och när vi kommer då till 1100-1200-talet så är det att dessa reformvänliga lekbrödre och söstre står fram, albigensare, valdensare och den slags. De hade nog existerat i århundraden och levt med sin religion i en viss frihet.
Här kommer de fram i rampljuset.
Men nu kommer de fram i rampljuset. Mm-hmm. Och då är det att den katolska kyrkan instiftar inkvisitionen som en sån som en institution som systematiskt ska utrydda alla som har en bekännelse som är i strid med den katolska bekännelsen. Mm. Och någon städer är inte inkvisitionen ett stort problem, för det är ju i stor grad kongene som bestämmer, för vart rike som bestämmer hur långt den katolska kyrkan skulle få lov att gå med sin maktutfoldelse runt omkring i Europa. För exempel England var fritatt för mycket av terroren på grund av att de hade en stark konge, det var en ö, de var adskilt från kontinenten. Mm-hmm. Så paven hade inte den samma typen makt och inflytelse där. Och vi ser med Wycliffe för exempel, det kommer ju klart uttryck där att Wycliffe, han kunde göra ting som man inte kunde göra på kontinenten.
Riktigt, ja. Så han fick en frihet bara genom att han hade en avstånd.
Att han hade en avstånd, ja. Mm. Och när vi kommer då till 1400-1500-talet så är inkvisitionen i full operation. Och visst du är ett ganska allmänlig människa och har opponerat dig mot den katolska tro, så kan du riskera att bli sladdret på, som vi säger i Norge, av några naboer som kanske inte liker det, och de säger till dominikanermunken i landsbyn att där är en som har några problem med tron sin. Mm. Och då kan de genom inkvisitionsregelverk så kan de ta dig till sitt sted, sitt kloster, utan att du får någon advokat som försvarar dig, utan att naboerna vet vad som sker med dig, utan att din familj vet något som helst. De bara tar dig in där Og der har de også lov, etter en stund så ble det faktisk talt vedtatt at de fikk lov til å torturere for å få frem bekjennelser. Så tortur var en del av lovverket. Det var legitimt å torturere.
Så det låter sånn lite av det vi kjenner fra Skandinavia som heksejakt.
Og... Ja, riktig, ja. Og jeg vil jo også si enkelt intolerante land i Midtøsten. Mm. Veldig lik system. Så når vi kommer her til Martin Luther, så er det jo opplagt at det er en ny vind, det er noe nytt som har skjedd. Og det at disse prinsene, disse protestantiske, reformerte prinsene, at de skal få lov til å bestemme hva slags type religion de skal ha i sitt territorium, uten at paven skal blande seg inn i dette, det er helt nye tanker. Mm. Og derfor er dette en milepæl, det som skjedde i den riksdagen som vi refererte til i 1526. Mm.
Så da har vi litt av den forståelse som du sier at religionsfrihet var inte något som liksom var känt ned igenom historien på de århundraden alls.
Nej, ingen självklarhet för mig.
Ingen självklarhet, men du kunde rømme väck till öde städer och där praktisera din religion.
Ja, det var ju ändå just friheten till att praktisera.
Nej, ja. Man fick inte lov att konvertera vem man ville.
Och då går vi alltså så fram i historien bara ett par år senere, fra 26 til 29,
ja.
Hvor kejseren da innkaller til et nytt riksdagsmøte i Speyer. Og der forsøker han da, som du sa, å dra tilbake den her friheten som han hadde gitt, for han kjente at han kanskje hadde gått litt for langt i det han hadde gjort i et mål for å forsøke å få litt frit og forsøke å få folk med seg, så kjente han at han kanskje gått for langt.
Ja.
Og da blir det ganske stor diskusjon på det her møtet omkring hva det er. Luther var ikke med på det her møtet heller.
Han var jo en bannlyst mann.
Mm. Ja.
Så han kunne ikke vise seg fritt han egentlig. Hvem som helst kunne drepe han etter loven.
Hva er det begynner å skje her da?
Altså, man börjar ju en diskussion om at då ta tillbaka den utövningen av mer eller mindre lösare eller mer religionsfrihet som man bestämde tidigare. Mm. Men här så börjar man kejsaren och den romerska kyrkan vill då begränsa det igen. Och önskar ju då att det ska förstås att den romerska kyrkans tro ska gälla. Nu blir det ju en kompromiss till slut.
Ja, för det är ganska mycket protest emot bara att ta det bort helt.
Ja, visst.
Och då kommer man till någon form för kompromiss då.
Och kompromissen uttrycks så här att där protestantismen eller där reformationen har etablerat sig, där kan man få fortsätta med det. Men där den ännu inte kommit till och där den inte är etablerad i områden och länder där det inte finns, där ska man fortsätta då med den romerska tron. Ja. Och jag slås utav att i det sammanhanget där så skulle det vara ganska lätt för en politiker att i strävan efter makt eller egna syften, om det var det enda som drev mig, så skulle jag ju lätt kunna gå med på en sån kompromiss och säga, nej men vad bra, då får jag bestämma det jag är och de får sköta sitt där de är då. Men fascinerande nog att se att det måste varit något annat som också drev den här protesten som kom. För första gick inte med på det.
Nej, och det var ju två principer som, alltså ett var det här man försökte dela upp lite territoriskt som du sa.
Ja.
Men så gick man ju också in att det var inte bara fråga om religionsfrihet men yttringsfrihet.
Ja, just det.
Fick man inte lov till. Så yttringsfriheten skulle tas tillbaka.
Mm.
Och det genom som konsekvens också att ingen fick omvända sig.
Ja, just det.
Så man fick inte ändra religiös uppfattelse. Man skulle liksom frysa det där vad det var. Det du någon gång har idag, det ska du ha för alltid. Du får inte ändra mening plötsligt och säga om jag ser något annat ljus.
Ja.
Och yttringsfriheten igen, man fick inte yttra sig om sin religion.
Ja.
Den skulle man hålla för sig själv. Och det var det där var frågan, liksom, det här med att du kunde tro det du ville men hålla för dig själv.
Ja, och det är där som jag menar att det måste varit något annat som driver de här förstarna. Någonting mer, någonting djupare. För som kristna så får vi väldigt svårt, om vi vill följa Jesus exempel, att begränsa andra människors glädje och väl. Vilket det skulle innebära. Om jag går med på att okay, evangelium och Bibelns ord, att lära känna Guds kärlek, det är ingen förmån som jag vill ge till mitt grannland eller till min granne eller något. Mm. Där får jag som kristen svårt, för min önskan är att hjälpa andra människor i min värld. Och evangeliums ljus och Bibelns ord är någonting som går till kärnan av de behov som vi har som människor. Och därför tror jag att samvetsgrant, om man var på det mötet, så kunde man inte gå med på det. Eftersom att det var som att gå emot Jesus exempel och Bibels tro av att hjälpa andra människor bort från vidskepelse, bort från förtryck, bort ifrån en felaktig bild och samvetskval och över den vidskepelsen, den tro som man hade.
Det rör jag väl också med något fundamental hos en människa, det här att man vill ha friheten till själv att kunna undersöka, till själv att kunna välja och själv att bestämma vad jag tror på. Mm. Och också kunna ha lov att ändra mening. Ja. Och kunna prata om det. Mm. Men det här är ju inget nytt för oss idag heller. För det här är inte lite intressant. Här snackar vi om något som är typ 500 år sedan. Men det är väldigt relevant idag i många ställen i världen där du har precis samma, du har ingen yttringsfrihet, du har inte lov att prata om din religion och du får inte byta religion. Det finns många ställen, inte minst i länder som har någon form för muslimsk bakgrund, där får du inte prata om religion. Särskilt om du har någon annan religion, du får inte prata om kristendom. Du kan på ett visst sätt att du tolererar i vissa länderna att du själv har den. Men du får inte prata om den till någon annan. Och du får inte försöka att proselytera eller omvända någon annan. Jag kommer ihåg, vi hade ju elever här på Lifestyle TV som var från Malaysia. Och det är de måter var att de kom från som var muslimsdominerat. Och de var ju då kristna och tillhörde en kyrka som var accepterat som kristna att de existerade. Men alla böcker som de skrev, om de hade en bok och skulle publicera, så skulle man skriva på boken att den här boken var icke för muslimer. För att man fick inte lov till på något sätt att göra en bok som liksom yttrade deras syn på något emot, i det här fallet, den muslimska troen. Och man fick definitivt inte lov till att som muslim och byta tro till något annat. Och det finns det många ställen där du har den form för undertryckelse idag. Var det här väl otroligt aktuellt, det som vi faktiskt läser här. Ja.
Och jag måste ju säga, någon år efter Luthers tid så kommer kyrkekonciliet i Trent samman. Och där blir det ju också bestämt att lägga en index, en lista över de böcker som man har lov till att trycka och sprida. Och, eller de som inte har lov till att sälja. Men de som man har lov till att sälja då, det är de som har ett slags imprimatur. Och så allerede då var det en väldigt stark boksensur. Och det är ju något av det samma som du nämner där ifrån Malaysia. Ja.
Det uttrycks, den här principen uttrycks enkelt här i följande stycke. Det står så här: lyckligtvis så såg de den princip som den förslagna överenskommelsen hade baserat på.
Och de här som du pratar om, det är alltså fyrstarna som har den evangeliska riktning som hade kommit tillsammans i någon form för rådslagning själv. Och pratar om, vad ska vi göra i det här? Ska vi gå med på kompromissen? Ska vi inte gå med? Hur hanterar vi hela det?
Det de då vägde principer mot varandra.
Precis.
Och säger så, de såg den princip som den här överenskommelsen grundade på. Och det var följande, det står, vilken var denna princip, kommer frågan då. Jo, det var att den romerska kyrkan hade rätt att betvinga samveten och förbjuda fri granskning. Men skulle då inte själva, men skulle då inte de själva och deras protestantiska undersåtar åtnjuta religionsfrihet? Jo, som en förmån särskilt knuten till denna överenskommelse, men inte som en rättighet.
Mm.
Och där tror jag är det som lyfter fram för mig det att här har de agerat som det står här i tro. Mm. Eller av princip. Av att nej, det här är helt enkelt inte rätt. För om man gick med på det här, ja, då skulle det vara som en förmån. Ja, det är okej att ni gör det här, men det är vi som ger tillåtelse på något sätt. Det vill säga, det är ingen rättighet, mänsklig rättighet att få tycka och tänka som jag vill.
Och just det du säger det, Dan, det är ju det man diskuterar mycket idag. Ja. Det här med mänskliga rättigheter. Mm. Vad man säger att som en stat, är det inte något en stat kan liksom bara ge rätt till att du har lov som en förmån och tro något speciellt.
Ja, just det.
Men man säger att det här är en grundläggande mänsklig rättighet att som människa har du rätt till att tro det du vill. Ja.
Idag i den internationella politik så är det väldigt mycket snack om att vi måste demokratisera diktaturer runt omkring i världen. Vi hör nästan aldrig om att vi måste ge människor frihet och religionsfrihet. Mm. Visst religionsfrihetstanken hade spredt sig mer runt i världen och den hade blivit respekterad, så kan man föreställa sig att det ville varit många färre konflikter runt omkring i världen. Mm. För där var det konflikter som regel så är det religiös spänning och så är det ett maktapparat bak de forskjellige religiösa yttringarna där det måtte vara.
Och där ser man ju en intressant diskussion idag i många sekulariserade länder som ser sig själv som ateistiska länder, var man avsäger sig kristen bakgrund, och det är även att det är länder som man annars betegnar som kristna länder, var att man går in i den här diskussion om vem gäller den här rättigheten eller friheten får. Ja. Och var att man nyligen börjar att diskutera även i västliga länder, även här i Sverige, diskussionen om vad med barn. För barn utsättes för religiös påverkning, eller ska barn på något sätt undantagas och de får inte ha någon form för religiös påverkning, och i så fall hela diskussionen, men vad är religiös påverkning då?
Ja.
Och då kommer du långt, är religiös påverkning bara det att det finns en gud, eller är det också religion det jag säger att det inte finns en gud? Ja. Och vad är det en person i så fall ska påverkas av?
Alltså precis, det resonemanget går ju efter tanken att det finns någon typ av neutral mark där ute någonstans och där barn helt enkelt uppväxer i ett vakuum. Men det existerar ju inte.
Nej.
Man påverkas alltid, oavsett om det är en sekulär tro eller en kristen tro eller vad det är för någonting, så blir man påverkad av den tro som människor har runt omkring.
Ja, och de värderingar som en person har, de värderingar kommer ju någonstans från.
Ja visst, och det var ju också redan här den typ av debatt, och frågan är ju just det, vad är min auktoritet, eller vart får jag rättigheter och mitt värde ifrån? Ja. Vart får jag det ifrån? Är det ifrån kungen eller mina föräldrar eller från påven eller någon religiös ledare som säger till mig vad jag är värd eller vad jag får och inte får göra?
Ja.
Och här, du är så bra så att du får den här förmånen av mig.
Ja, ja.
Eller är det ifrån skaparen själv? Mm. Ifrån en evig gud som är måttstocken för all moral och kärlek som vi kan uppleva i vår värld. Och det är det som är Bibelns beskrivning.
Ja. Och det är det ju intressant här, för att nu går fyrsten då in den här gruppen av dem som har sammanslagats här om det här kompromisset. Och då går de ju tillbaka och säger okej, här har du egentligen en majoritetsröst.
Ja.
Och så kommer det en grupp tillbaka här och säger något annat. Och de säger helt, låt oss förkasta detta dekret.
Ja.
I angelägenheter som beror samvetet har majoriteten ingen makt.
Ja.
Och det är ju ett intressant citat också, en väldigt intressant princip. Att när det kommer till samvetet, då kan vi inte bara rösta på oss. Ja, men låt oss rösta vilken moral som gäller. Det är en samvetsgrej. Och det är inte något som vår majoriteten är rätt. Och oftast har vi ju tyvärr sett kanske tvärtom, att majoriteten väljer fel.
Man talar ofta om konsensus. Var helt enkelt den etablerade lärda elit, eller de som kan, anser om den här saken. medan vi bör ställa oss frågan vad är Guds vilja och vad vill han egentligen här? Och det är inte alltid tyvärr i vår värld så att det som är rätt är det som är majoritetens åsikt eller vilja. Mm. Jag menar, i det här specifika fallet så innebar det ju att gå med på det här hade ju inneburit att man erkänner och bidrar till att ja, protestantismen eller reformationen har sett sin sista seger, sina sista omvända till reformationen. Man skulle också bidra till alla de tusentals människor som efter det här i de romerskt styrda religiösa länderna skulle lida och till och med gå till döden för att vilja följa sitt samvete och biblisk tro hellre än
och sen är det ju intressant också Dan och lägg märke till att det är inte bara en fråga om reformationen här. Mm. För att hade man introducerat en sån lag som det man gjorde här, det har ju att göra med människans frihet i sig själv och en begränsning av oss som människa, vad vi får tänka, vad vi får göra och hur vi ska bete oss. Och där är det intressant att se att många kristna är förkämpare för en religionsfrihet som inte bara gynnar dem, men som gynnar alla. Och ja, att man är mycket mer öppen för att säga, ja men det är inte bara en fråga om att jag som kristen ska ha lov att göra vad jag vill. Men man anerkänner en basal värdering och en basal rätt som människa till att tänka och tycka som man vill.
Jajamän.
Och den uppropar man också för andra.
Ja,
och ge andra samma frihet till att avvisa kristenheten och till att göra något annat.
Det är det som är det fantastiska med biblisk världssyn. Mm. Att det finns en Gud där som har gett oss friheten att ha fel. Mm. I första anblick kan det låta förskräckligt att finns en sån Gud som tillåter mig att bete mig fel och ha fel. Men och det är därför ofta frågan kommer upp, om Gud nu är så god, varför finns det så mycket ondska i vår värld och så vidare. Men det handlar ju just om det. Och vi måste gå tillbaka till att förstå att i grunden till det och svaret på det är ju att Gud är kärlek. Mm. Gud vill vårt bästa. Och kärlek, sann kärlek, kan bara existera där just det här existerar. Det vill säga min fria vilja, min möjlighet att välja bort det som är rätt. Mm. För om jag inte kunde göra det så hade det ju återigen bara varit en påtvingad kärlek. Jag menar, till min fru Andrea, varför var det så speciellt när vi gifte oss? Mm. Jo, för hon kunde ha valt att inte vara där. Mm. Hon kunde ha valt någon annan. Ja. Och det är ju det som gör det så speciellt för mig. Hon var inte tvingad till att välja att älska mig. Mm. Och det är ju den grundläggande princip som gör det möjligt för kärlek att existera i vårt universum. Mm. Och det är det som försvaras här.
Och det, då har vi ju snackat mycket om det, men det är väldigt intressant i hela det här kapitlet, det som utvecklas och hela den här diskussionen på ett sådant nivå.
Mm. Senare så ska vi ju bli känt med en som heter Roger Williams som har fått äran för att bringa in religionsfrihetstanken på ett större nivå.
Ja.
Och det blir spännande. Mm-hmm.
Men om vi går tillbaka här då, för att nu introducera dem då ett förslag på på riksdagen här, eller ja, jag ska inte säga ett förslag, men de kommer en protest där, vill rätt att säga.
Ja, just
förslaget läcker det och det har röstats igenom och då kommer de tillbaka nu för östarna med en protest och det här läckes då fram officiellt på den nationala rådsförsamlingen där. Och den tycker jag faktiskt är så intressant. Vi borde läsa den här texten. Den är inte så lång, men vad det är som...
Ja, och jag känner nästan för att läsa en större delen av utdraget som finns här. Och ni avbryter mig där vi vill kommentera. Men jag läser den gärna. Det börjar då så här enkelt. Vi protesterar genom denna skrivelse inför Gud som är vår enda skapare, beskyddare, återlösare och frälsare. Mm. Och som en gång ska bli vår domare. Såväl som inför alla människor och allt skapat och förklarar att vi för vårt och vårt folks vidkommande varken godkänner eller på något som helst annat sätt ansluter oss till det dekret som har föreslagits. När det står i strid med Gud, hans heliga ord, vårt upplysta samvete och vår frälsning.
Det är ju intressant att lägga märke till här, Retan, att här går fyrstorna in Och de pratar om sig själva personligt. Mm. Och så säger att de också en eld på vårt folks väkna.
Ja.
Så de var verkligen att säga det här kan vi inte stå för. Mm. Punkt slut. Och det är inte bara oss, men det är hela, alla de vi representerar.
Ja. Och beskriver det tydligt i slutet. Det här går i konflikt med vår frälsning. Mm.
Det är nästan kyrkehistoriskt, så är det nästan surrealistiskt. Mm. För det har nästan aldrig skett. Det har väl aldrig skett för detta. Mm. Och i ettertid så ska man leta länge efter något liknande.
Ja.
Att fyrstene själv, härskarna, som var barn av detta system, detta medelålderns system, att de reser sig samman, samlar sig och protesterar.
Ja.
Helt och protestera på enligt på folkets vägna.
Ja, på folkets vägna.
Som Dan sa, de kunde säkert ha fått lov till att tro vad de ville.
Ah, ja.
Och, men det är folket de kämpar för här.
Och Luther, han frydet sig självsagt. Mm. Och jag tror det var ett av de lyckligaste ögonblicken i Luther sitt liv.
Mm.
Och det var också en manifestering över att reformationen hade lyckats.
Ja. Precis. De fortsätter med resonemang som också lyfter fram principer som styrde dem i det här valet. De säger, vad skulle vi kunna godkänna detta edikt? Mm. Skulle vi påstå att när den allsmäktige guden kallar en människa att lära känna honom så kan denna människa ändå inte ta emot kunskap om Gud? Det finns ingen pålitlig lära utanför den som överensstämmer med Guds ord.
Mm.
Herren förbjuder förkunnelsen av någon annan lära. Bibeltext bör förklaras med andra och klarare texter.
Mm.
Denna heliga bok är i alla avseenden nödvändig för den kristne. Den är lätt att förstå och avsedd att skingra mörkret. Genom Guds nåd har vi bestämt oss för att upprätthålla den rena och oförfalskade förkunnelsen av hans ord, sådant det finns i de bibliska böckerna i gamla och nya testamentet, utan att foga någonting till det som kan stå i strid med detta. Endast Guds ord är sanning. Mm. Det är denna sanna regel för all lära och för all vandel. Det kan aldrig svikta eller vilseleda oss. Den som bygger på denna grund ska stå fast mot alla helvetets makter. Men all mänsklig fåfänglighet som ställs upp emot det ska falla inför Guds ansikte.
Och det har vi ju hela det fästet med Guds ord som igen huvudprincipen i reformationen, att det är Guds ord, Bibeln, både gamla och nya testament, också intressant här som de tar med. Det är inte bara en del, men det är hela summen. Det är det som är nyckeln, det är det som är rättesnåren för tro.
Och också den principen att det inte bara att Guds ord ska leda oss, utan Guds ord går att förstås.
Ja.
Det är inte så att Kenneth sitter där och säger, ja det här tycker jag att Guds ord säger. Och jag säger, det här tycker jag. Nej, det går att förstå. Det är lätt att förstå, menade de. Och vi upplever det också. Det mycket i Bibeln som är viktigt för vår frälsning, det är klart och tydligt.
Ja. Och det är en referens här också, Dan, till att det går faktiskt för folket. För igen, kom ihåg, de pratar ju på folkets vägnar.
Ja.
Det går för folk att förstå den här boken. Ja. Och det var ju också stick emot det som hela prästerskapet sa på den här tiden. Att det går inte för dem att förstå Bibeln. Ja. Vi pratade om det sista veckan. Och de går ju rätt emot det här och säger att den här boken är lätt att förstå.
Ja.
Det vill säga att folket förstår den när de får höra.
Ja. Vet, det som vi pratar om, det som är populärt idag, den postmoderna idén, det bygger ju just på den tanken att ja, det som är sant för dig, det är sant för dig.
Ja.
Det som fungerar för mig, det fungerar för mig.
Mm.
Det kan ibland smyga sig in också i kristna sammanhang och bryta ner det som var så tydligt för den här protesten och de här tidiga protestanterna, att nej, så är det inte.
Mm.
Det är tydligt och det går att förstå. Det går inte att säga, ja men det är bara din tolkning. För Jesus själv sa, ni ska förstå sanningen och sanningen ska göra er fria.
Och det är en viktig fråga här också, Dan, för att en sak är att du har religionsfrihet till att välja. Men det betyder inte att du inte har en absolut sanning från Bibeln. För Bibeln gör fortfarande anspråk på att den har en absolut sanning.
Ja.
Man kan välja att tro något annat och det är en frihet man har.
Jajamän.
Men det ändrar inte på den absoluthet som Bibeln presenterar.
Jätteviktigt. Någon kan ju hävda och ställa sig upp och säga Gud är hat. Gud är ondska. Ja. Och då kan jag ställa mig och säga, nej men kolla, här i Bibeln står det att Gud är kärlek. Mm. Någon kan starta en hel rörelse och kyrka kring doktrinen att Gud är ondska, Gud är hat. Mm. Och det har de rätt till. Mm. Gud har gett oss den friheten. Men det betyder inte att de har rätt.
Nej.
Eller att det är sant.
Nej.
För Bibeln säger Gud är kärlek. Mm. Så Bibeln är tydlig. Historien är tydlig utav bibeltrogna människor och från skapelsen. Och det är följande. Att Gud har förmåga att visa för dig och mig som människor vad han vill för just oss och i den tid som vi lever i. Det får vi aldrig ta bort ifrån Guds makt att kunna göra för oss. Vidare så avslutar de då i sitt resonemang följande. På grund härav förkastar vi det ok som han vill lägga på oss. Samtidigt väntar vi att hans kejserliga majestät ska uppträda mot oss som en kristen furste. Som älskar Gud över allting. Vi och vår sida förklarar oss beredda att visa honom, såväl som er, nådiga herrar, all den tillgivenhet och lydnad som vår rättfärdiga och lagenliga plikt påbjuder. Jag gillar den avslutningen, för det här handlar inte om en protest, bara för protestens skull. Mm. Att vilja starta konflikt och bråka med en annan parti. Nej, här visas respekt. Här visas att där vi kan enas, där vi kan arbeta tillsammans, där kommer vi förstås att göra det. Så länge inte det på något sätt går i konflikt med vår övertygelse och samvete och bryter ner det arbete som Gud vill göra.
Och det gör ju ett jättestort intryck, den här protest på riksdagen. Och de flesta fyllde sig förundran och fruktan över att de hade modet till att säga emot sig på det här sättet. Men här står det upp en minoritet av fyrsta framför hela det här riksdagen. Och majoriteten har röstat något. Och så kommer den minoritet att säga nej, det här kan vi inte acceptera.
Ja.
Och hela det vi finner här i är ju enligt grundprinciperna i den protestantiska rörelse. Och det var också därför att hela det här blev in i, det var det här namnet kom från.
Ja.
Protestanter, för att fyrsterna gick in och protesterade emot det de gjorde. Och det efter hang det här med.
Och det evangeliska Tyskland godtog ju också den här protesten som sin
bekännelse,
trosbekännelse.
Mm. Ja. Och den är kallt för den Augsburgska bekännelsen.
Mm-hmm. Ja, det kommer ju in
det kommer
senare.
Vi in,
faktiskt,
ja, det kommer vi in på.
Nu har vi ju först, det är ju protesten här.
Ja.
Och den kommer ju så över i det du ser med den Augsburgska bekännelsen.
Ja.
För som resultat av det här.
Då formulerade man ett skriv och
i och introduktion, så det är man bara ska följa historien här. För då går man hem härifrån. Och sen händer det att som de säger, man tar emot det här och ser det här som på något sätt sin bekännelse i första hand.
Mm.
Men kejsaren går då in och kallar en ny riksdag, inte mer än bara ett år senare.
Yeah.
Och den här riksdagen blir då kallt i vad heter det, i Augsburg. Här har vi ju faktiskt bilden från Speiser, där var vi var i 2009, det är där var att fyrstarna gjorde protesten.
Ja.
Och därefter går vi ju så över och har själva bekännelsen som blir lagt fram i Augsburg. Och det är intressant, för att nu när han kallar till Augsburg, då går man så in och ser att man vill göra mer än bara den här enkla protest.
Mm.
Man vill sätta ihop ett mer ett manifest som du pratar om, en enlig trosbekännelse, var man vill ha mer systematiskt gå igenom och deklarera synspunkterna från Bibeln. Man pratar om att Melanchthon och Luther ska gå med i att skriva det här. Då gör man, och det kan du berätta om, för då har du ett helt skriv som utvecklas här för det här.
Det var egentligen Melanchthon som skulle bli huvudpersonen bak detta då. Och helt ifrån Oldkirken så har vi bekännelser som definierar vad de kristna trodde i den tid.
Mm.
Och slike bekjennelser har det vært opp gjennom tidene. Men her kommer vi altså i reformasjonstiden, og dette er det første bekjennelseskrift som en mengde mennesker slår seg sammen rundt og sier dette er skikkelig protestantisk, dette er luthersk. Og helt til denne dag så har dette vært en forpliktende bekjennelse for lutherske prester rundt omkring i denne verden. Det ble da skrevet rundt 1530, og det har blitt trykt i uendelige millioner av eksemplarer. Og den lutherske kirke, for eksempel i Norge og Danmark, de er forpliktet, og Sverige, de er forpliktet under denne bekjennelsen, og også disse oldtidskirkelige symboler, som det kalles, eller bekjennelser. Og også Luthers lille katekisme. Mm. Det er en del av fundamentet for kirken i Skandinavia. Den svenske statskirken, den er jo ikke lenger en statskirke, har jeg forstått. Den er blitt mer frittstående, stemmer ikke det?
Ja, for i kirke,
ja. Ja, men den er den eneste i Skandinavia som har hele Konkordieboken som sitt bekjennelsesgrunnlag. Mm. Mens de andre har et litt tynnere sak da. I denne bekjennelsen, så den starter med at det er en fortale til keiser Karl den femte. Og jeg kan bare lese litt, så vi kan bli kjent med tonen da. Mm-hmm. Uovervinnelige, opphøyde keiser, aller nådigste herre, eders keiserlige majestet har utskrevet en riksdag i Augsburg for å rådslå om hjelp imot tyrken, kristennavnets og kristendommens fryktelige gamle arvefiende, nemlig hvordan man skal motstå hans raseri og anstrengelser ved varig og uopphørlig krigsutrustning. Dernest også om uenighetene angående vår hellige religion og kristne tro, for at de forskjellige parters tanker og meninger i denne religionssak må bli offentlig, gjensidig hørt, og så videre, og forstått og overveiet i kjærlighet, overbærenhet og mildhet. Så de trår med varsomme skritt, tydeligvis. De ønsker ikke å fornærme keiseren. Og egentlig så er det en mild utgave av den protestantiske troen. Hvis vi skulle tatt Luther sitt skriv mot Ambrosius Katarinus, så ville prosjektet feilet, helt sikkert. Så de har valgt en myk linje her.
Ja. Ja. Og det var jo viktig for dem her, at de forsøker å och gör klart på ett sätt som var vinnande.
Riktigt, ja.
Och man ser ju också att de har kommit fram till här. För här kommer det ju ut av den romerska kyrkan.
Ja.
Det här. Och man ser ju parallellen till något av det som vi har pratat om med de här rörelserna som har levt vid sidan av den romerska kyrkan. Som valdenserna, några bohemierna, de här som levde vid sidan av några av de sanningar de stod för.
Ja.
Och vi ser hurdant här att de har kommit fram till många av de samma saker.
Ja, ja.
Kanske inte helt alla än, nej, men många av de samma har man nu kommit till genom sökarna Bibeln och ta med sig ut av det här systemet nu. Ja.
Den är delt i två delar, första och andra del. Den första delen heter de viktigaste trosartiklar. Den första är om Gud, det är ju generellt som alla kristna kan acceptera, om arvesynden. De kör då den augustinske modellen, at vi fødes med synd, og der er jo ikke alle kristne enige, selvsagt. Luther hadde dette spesielle utsagnet, simul justus et peccator, det vil si samtidig rettferdig og samtidig en synder. Mm. Og denne kontrasten her, den er ikke lett å forklare, men det var en del av den innerste kjerne i Luthers teologi. Mm. Og så står det at de forkaster pelagianerne, og ofte så kommer det til uttrykk hvem de forkaster, og de forkaster de samme som den katolske kirke forkaster. Mm. Ikke sant? Sånn at her var det snakk om at vi må jo bli enige, og vi må legge det frem så mildt som mulig. Mm. Katolikkene, de forakter Pelagius. Det samme gjorde disse. Så da fikk de liksom
for lite kritikk.
For litt, ja, ja. Mm. Og så neste om Guds sønn, om rettferdiggjørelsen, om det kirkelige embete. Og det er lett å formulere disse tingene så det kan være mer i harmoni med katolsk forståelse, uten å gå alt for mye på kompromiss. Hva kirken er, om dåpen, om kirkeskikkene, om boten, og om den frie vilje og så videre. Men på protestantisk vis. Og så begynner andre del, den første delen her. Mm. Våre menigheter avviker ikke noen trosartikkel fra den katolske universelle kirke, skriver disse. Mm. Men tar bare avstand fra noen få misbruk som er nye og som i strid med kirkelovenes vilje er blitt antatt ved tidenes fordervelse.
Og det er jo et smart sett å si på her at på något sätt försöker man referera tillbaka till en tidigare ren och tro.
Ja,
och liksom se si, det är det vi accepterar, men ja. Någonstans så har romerskyrkan liksom glidit bort från något av det och den del tar vi inte med.
Ja.
Så man försöker vara väldigt diplomatisk med sättet man beskriver på både det man är oenig och oenig om. Mm.
Ja.
Och där finns det ju alltid saker, jag menar jag kan ju hitta saker som jag har gemensamt med andra religioner. Mm. En tro på Gud, det kan jag ju säga, men sen är ju frågan, vem är Gud?
Ja.
Och så vidare. Så det finns ju mycket.
Men det andra som slår mig mycket, att jag tänker på, i det de satte ihop den här, och som du säger med Langton, han var en av dem som var de främsta i liksom, att skriva det här. Och då till sist, det också, han menar liksom, vi ska skriva på den här, det är för teologerna och prästerna att skriva på och läka fram den här till riksdagen. Men så går de plötsligt emot här för just den och säger nej. Och intressant här, Johanna Saxen, han säger, ja. Gud förbjuda, svarar han, att du skulle utesluta mig från att skriva på det här dokumentet.
Ja.
Jag har bestämt mig för att göra det som är rätt. Utan att fråga efter min krona, min kurfürstehatt och min hermelinmantel är inte dyrbar för mig en Kristi kors.
Ja.
Och det syns jag är så fantastiskt, för det här visar för mig att Johan av Sachsen här var inte bara politisk, men evangeliet hade tagit hand om han. Och han hade börjat att se vad Kristi kors var och tog med det, och han vill vara med här. Det här var hans dokument, lika mycket som de andra, så han skrev på det.
Det var bror till Fredrik den vise och
som hade dött ett par år innan.
Riktigt, ja.
Ja.
Och fler sådana vittnesbörd ser man ju från den här gruppen som då protesterade. Mm. En annan lärare sagt, precis med pennan i handen när han skulle skriva på det, en första återigen: om min Jesus Kristus lära kräver detta, så är jag villig att göra avkall på mina ägodelar och mitt. Jag vill hellre avstå från mina undersåtar och mina stater, hellre lämna mina fäders land med stav i hand, än att ta emot någon annan lära än den som denna bekännelse ger uttryck för.
Mm. Jag tror visst vi hade varit en del av den församlingen, så ville vi skrevet under på den. Vil ikke dere gjort det?
Sikkert.
Selvsagt ville vi gjort det. Mm. Men i dag, hvis vi etter 300-400 år så har vi lagt den på vektskålen, så må denne også kritiseres ut fra Guds ord.
Ja.
Den skal jo, det var jo det som var Luthers filosofi, ideologi.
Og det var jo det som Luther selv sa, som vi pratet om i tidligere program, at han forventede sig, at reformationen skulle fortsette
riktig,
efter ham. Og det er jo, de var framme här med ett dokument med den förståelse de hade.
Ja.
Och sen är det möjligt att den förståelse utvecklas. Ja. Det är något av det vi kommer att fortsätta se på i programmet.
För exempel idag så har jag min skepsis till något som står helt på slutet av detta skriftet.
Mm.
Och det står under rubriken om kirkemakten. Och det har med sabbaten att göra. Mm. Alla ting. Och det är lite intressant hvis det... Bare få lov til å lese opp noen få setninger her. Slik er det også med overholdelsen av søndagen, påsken, pinsen og andre helligdager og ordninger. For hvis noen tror det er ved kirkens autoritet den pliktmessige helligholdelse av søndagen i stedet for sabbaten er blitt innført, tar de storlig feil. Skriften har avskaffet sabbaten, ikke kirken. Og det, der vet vi de tar feil her. De hadde ikke den innsikten vi har i dag. For i dag så vet vi at det var helt andre ting som fant sted i det første århundre.
Men det var et forsøk her på at etablere det man hadde funnet.
Riktig, ja.
Og under de årene som ikke var så mange, hadde man kommet utrolig langt fra et mørke som vi ikke forstår i dag, og til et ljus som er enda så ljust.
Ja.
Og jeg tycker det er interessant også, når de lägger fram det her, dokumentet. Där kommer det en förfrågning här på riksdagen och var till slut här, jag tycker jag måste läsa den här, var att en som ställer frågan här, allt det som lutheranerna säger är sant, säger han. Vi kan inte förneka det. Och det var en katolsk biskop som sa det.
Ja.
Sen efteråt säger en annan, kan du med ärlig argument motbevisa den bekännelse som kurfürsten och hans allierade har framlagt, frågar någon annan. Och de frågar så Dr. Eck.
Ja.
Och Dr. Eck känner vi igen från Worms, som också stod emot Luther och som var en av katolska kyrkans främsta debattörer. Ja. Och han stod ju där mitt i disputen. Och han får den här frågan, kan du lägga emot argumenter? Och han svarar väldigt intressant. Och han svarar, med apostlarna och profeternas skrifter, nej. Svarar han, men med kyrkafäderna och kyrkamötarna, ja. Och då kommer svaret igen då från samma person som ställde frågan. Jag förstår, svarar han som har ställt frågan, efter vad du säger är alltså de protestanterna i Bibeln och vi står utanför.
Ja,
och det är ju en otrolig erkännelse här från folk när de får fram hela det här dokumentet och läggs fram att de erkänner att det är lagt fram på Bibels grund.
Ja.
Mm. Och även om de kanske inte har förstått, som du säger, kanske alla punkter. De förstår nog till att huvudpunkterna i det här är Bibeln. Och de kan inte motsäga det från deras tradition utan att den går till kyrkfäderna.
Men de erkände att det var diskussion runt sabbaten i deras samtid.
Mm. Det gör man senare. Det
ja, och här kommer det fram. I denne siste del av denne boken, eller denne bekjennelsen. Der har vært holdt uhyrlige diskusjoner om forandring av loven, om den nye lovskikker, om forandringen av sabbaten. Mm. Hele denne diskusjonen kommer av den feilaktige forestilling at man må ha en gudstyrkelse som den levittiske kirken, og så videre, og så videre. Og så til slutt her. Apostlene befalte avhold fra blodmat. Hvem overholder det lenger? Og de som ikke overholder det, synder likevel ikke. Mm. Det er mine små problemer med denne da. Ja, men ellers så synes jeg det er et fantastisk skriv.
Ja, jeg gillar hur du ändå lyfter fram det som har karakteriserat Guds rörelse genom historien. Att det finns alltid inslag av och Guds ande arbetar och tar upp frågor och tar upp och leder alltid närmare en kärlek till Gud, och som Jesus sa, om ni älskar mig så håller ni mina bud. Och det blir en naturlig konsekvens av den kärlek till Gud, och att vi strävar efter att få reda på Guds vilja för våra liv. Mm. Så hittar vi enkelt och vill följa det som Gud har bett oss om att göra, som en välsignelse från honom.
Och sen är det ju intressant, för alltså det du kommer in på här är ju en fråga som är mycket relaterad till det som vi pratade om sista veckan. Med de fanatiska rörelserna i Tyskland under tiden. För att det var så många rörningar på det här tidspunkt. Mm. Och några av de här rörelser blev ibland slått ihop. Fast de inte var detsamma. Man klassade liksom allt annat som ett. Och där var det ju ibland några av de som blev klassat som fanatiska och militante. Var det bland annat någon som det du refererar till här också, som faktiskt tog upp sabbatsfrågan och som faktiskt tog till sig den att sabbaten inte var söndag men att det var lördagen. Men i och med att de var lite mixad upp i kanske, eller blev missförstådd med vilka grupper de håller med om, där klassade man det hela som fanatisk och tog avstånd ifrån det.
Andreas Karlstad sies å være opptatt av det, har vært opptatt av dette sabbatsspørsmålet og forsvarte den syvende dags sabbat. Og han ble jo sett på som en fanatiker og en ekstremist, og da er det klart, da faller ikke sabbaten i særlig god jord.
Da er man forsiktig med det.
Ja, så derfor var det en debatt på den tid, og det var en rørelse, men tiden var åpenbart ikke moden for den store åpenbaringen av
dette. Nå er det samme så man jo også i Schweiz, ja, hvor man riktig, ja, så at anabaptisterne begynte å skyte frem, og der ibland hadde man jo også en del av dem, ikke alle, men en del av dem som faktisk også holdt synet og sabbaten og hadde funnet det. Men en annan del som var väldigt militante och som därför igen man hade de här missförståelser om misskrediteringar. Och det är en intressant fråga, för att när man pratar om det med det militante, så på det här tidspunkt i Luthers erfarenhet är han väldigt klar på frågan om att vara militant. Och boken här tar ju upp i slutet på det här kapitlet några av de principer som Luther stod för, som han stod mycket starkt på det här tidspunkt, även om han kanske gled lite senare. Men
på det tidspunkt så ville, hvis det hade varit en Nobelfredspris i denna världen, så ville Luther fått den.
Ja, och den är intressant. Jag ska läsa bara här från boken ett litet stycke här. En av de principer som Luther höll fast vid med all sin kraft var att man inte skulle utnyttja någon världslig makt för att hjälpa reformationen eller gripa till vapen för att försvara den. Och sen skrev han lite senare själv, och författaren här citerar honom, att Luther skrev: Satan överöser ut sin vrede, ogodaktiga påver sammansvärjer sig och vi hotas med krig. Förmana folket att kämpa motigt inför Herrens tron i bön, skriver han. Ja. Så att våra fiender besäkras av Guds ande och tvingas till fred. Vårt största behov och vår viktigaste uppgift är bön. Låt folket nu förstå att de är utsatta för svärtets äck och för satans vrete, och låt dem betja. Alltså jag tycker det här, det är så fantastiskt att det ser han sammanfattar på här, Luther, att bönens makt har en makt som går långt bort om militärmakt, bortom makt, bortom svärt, och håller fram det här som en huvudprincip igen också i reformationen, bönnens makt. Ja. Och det sägs ju om honom specifikt i relation till Augustburg, ja, som vi pratade om, att under den tiden där står det att han har känt för att han tog varenda dag upp till 3 timmar eller minst tre timmar
ja,
i bön.
Ja.
Och det visar igen det här, ja, att det var en sak Luther hade funnit, det var Bibeln. Men en annan sak han fann, det var bönnens kraft. Ja. Och att när han stod i de här situationerna, då var det där han sökte sig för, ja, att få säkerhet, för att få kraft, för att få styrka.
Han var väldigt komplett kristen person. Mm. Han hade alla de väsentliga elementen.
Ja. Jag tror det är något som jag gillar. Vi kan titta på Luthers arbete och så vidare. Och jag gillar också att se på de här personernas vittnesbörd av karaktär, vilka de var, vilken relation de hade med Gud, just bönelivet här, men också något som jag fastnade vid här på vägen ner då till det här mötet i Augsburg. Så var ju många lätt motfällda och visste att nu möter vi fienden här, och det har gått illa för många i historien. Där var Luther, följde med halvvägs ner till det mötet, han fick ju inte komma dit då, och uppmuntrade dem med en sång som han själv skrivit.
På vägen dit,
ja. Som vi känner som med texten: Vår Gud är oss en väldig borg.
Vår Gud, han är så fast en borg på norska.
Ja, ja, som vi fortfarande sjunger idag.
Ja,
och det är en fantastisk sång. Och tänk sig, alltså, den sången skulle få helt ny mening för mig om jag tänker på att någon sång den till mig på väg till Augustenburg, var jag på väg med min trosbekännelse. Mm. Jag är på väg för att göra ett stort steg det, jag bekänner vad det är jag tror och jag är osäker på det och så hör jag den sången. Och det är fantastiskt att se. Och låt den sången, när du lyssnar på den, när du sjunger den, ta dig tillbaka till den samma tron och styrkan som Luther och hans vänner fann i bönen och i Guds ord. På återseende nästa vecka.